إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد حياكم الله إكفال بربني إن شاء الله تعالى قوينم دنا بلسينا دبوك كتاب توحيد av Sheikh al-Islam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi. Och vi ber Allah Azza wa Jal att ge oss baraka och välsignelse i dessa studier. Och vi tänkte, inshallah ta'ala, att ni ska notera. Och vi kommer inshallah att ställa frågor i början på varje lektion. Och det finns vissa punkter som ni ska kunna utan till. Självklart om någon bara vill komma och lyssna, han är välkommen. Men det är önskvärt att man kommer, skriver ner de viktigaste punkterna och lär sig utan till. Inshallah och ta'ala. Och det finns häften här. Det kommer finnas alla ner på hemsidan också. Bi'idhnillahi ta'ala. Den här boken är otroligt viktig. Kitab och Tawhid. Den bästa boken som skrivits i Tawhid al-Uluhiyya. Den bästa boken som skrivits som handlar om Tawhid al-Uluhiyya. Tawhid, yani att särskilja Allah Azza wa Jal i dyrkan. Många av salaf skrev böcker om Tawhid. Till exempel vi har Tawhid av Ibn Khuzaima, en av islams stora lärare. Och vi har också Tawhid av Ibn Mandah. Och det finns flera liknande böcker som skrevs av Salaf och Saleh. Men de handlar inte direkt om samma sak. Utan de handlar mer om Tawhid al-Asma wa Sifat. Att bekräfta Allahs namn och egenskaper. Då på deras tid kom det folk som började förvränga och förneka Allahs namn och egenskaper. Så behovet fanns i att försvara Tawhid eller Asma wa Sifat. Och då skrevs dessa böcker. Det fanns inte i de första generationerna folk som kanske gjorde kyrk som det finns idag. Folk som tillber döda människor. Folk som söker hjälp av jinner och änglar. Och går till trollkarlar och spåmän och liknande saker. Så behovet var inte lika stort. Men behovet blev större. Och på Muhammad ibn Abdul Wahhabs tid så såg han att behovet var stort och han skrev denna välsignade bok. Och kunskapen om Tawhid är den ädlaste och bästa av all kunskap. Den noblaste, högsta och bästa av all kunskap. Allah Azza wa Jal är störst. Allahu Akbar. Och kunskapen om Allah är den största kunskapen. Den vackraste kunskapen. Och den viktigaste kunskapen. Kunskapen om meningen med livet. Allah subhanahu wa ta'ala skapade oss för att vi ska dyrka honom. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Så kunskapen om hur vi ska dyrka honom. Hur vi ska särskilja honom i dyrkan. Är den bästa och viktigaste av all kunskap. Och det är wajib för en muslim att lära sig den här kunskapen. En muslim måste ha korrekt tro om Allah subhanahu wa ta'ala. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam han sa: طلب العلم فريدة على كل مؤمن أو على كل مسلم. Att söka kunskap är en plikt för varje muslim. Och kunskapen om Allah är den viktigaste av kunskap. Allah säger också i Koranen: فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Vet att det inte finns någon sann Gud förutom Allah. Att Allah är den enda som förtjänar att dyrkas. Vet, فَعْلَمْ betyder här att du måste ha kunskap om detta. Så det är wajib att lära sig om ett tawhid. Och kunskapen om tawhid är också någonting som måste prioriteras, som måste ges företräde. Allah subhanahu wa ta'ala har gett tawhid prioritet. Det är det viktigaste som finns. Det var på grund av tawhid som Allah skapade oss. Det var på grund av tawhid som Allah sände ner uppenbarelserna. Det var på grund av tawhid som Allah skickade sina profeter. Det var på grund av tawhid som svärdet av jihad lyftes i islam. Och det är på grund av tawhid som Allah har skapat paradiset och helvetet. Tawhid är islams grund. Det viktigaste som finns. Utan tawhid finns ingen islam. Men fullbordad tawhid finns en fullbordad islam, iman. Och frukter av lycka i detta liv och i nästa liv. Och utan tawhid, sorg och motgångar i detta liv och i nästa liv. Och en evig fördömelse i helvetet. Må Allah skydda oss. Det första som profeterna kallade sitt folk till, det var tawhid. Och det kommer vi nämna i nästa lektion. Verserna som bevisar det. Så om profeterna började med att kalla sitt folk till tawhid, så åligger det också oss att kalla folk till tawhid, att lära oss tawhid, att vi korrigerar vår egen tawhid så att vi inte har några brister och fel och tillkortakommanden i denna viktiga punkt. Så om profeterna prioriterade tawhid, ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Profeterna kom och sa till sitt folk: mitt folk, dyrka Allah, ni har ingen gud förutom honom. Det finns ingen sann gud förutom honom. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Och vi har sänt ett sändebud till varje folk med påbudet att dyrka Allah och hålla er borta från de falska gudarna. Så alla profeterna var enade på detta. De kom och kallade sitt folk till tawhid. Att särskilja Allah i dyrkan. Så det här är det viktigaste som finns, och det är grundbudskapet i islam. Och därför finner vi också att Ahlus Sunnah wal Jama'ah, As-Salafiyun, Ahlul Athar, Ahlul Hadith betonar ett tawhid mer än all annan kunskap. Att korrigera människornas aqida. Aqida och tawhid är det viktigaste som finns. När profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kom till Mekka, han började med att kalla folket till tawhid. Ya qawmi, kulu la ilaha illallah tuflihu. Mitt folk, säg la ilaha illallah, ni kommer få framgång. Och det är tawhid. När han skickade Mu'ad ibn Jabal till Yemen för att kalla folket till islam, han sa att det kommer komma till ett folk från Ahlul Kitab. Det första du ska kalla dem till är att särskilja Allah i dyrkan. Tawhid. Så all da'wa och all aqida som inte bygger på tawhid, korrekt tawhid, är värdelös. Och kommer inte att ge några frukter. Utan tawhid kommer dina gärningar inte accepteras. Allt du gör är förgäves. Gärningarna accepteras inte utan ett tawhid. Det är det första och viktigaste som man måste, ihamukallah, etablera i sitt liv. Och profeten alaihissalam har nämnt att tawhid är grunden till islam och den högsta delen av iman. Eller hur? Bunya al-islamu ala khams. Islam är byggt på fem. Vad är den första? Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Och i vissa hadither, ila an yuwahhidu Allah. Eller, den är byggt på, yani att särskilja Allah. Och att vittna om att Muhammad är hans profet. Så islam är byggt på ett tawhid. Den första grenen. Yani salat, zakat, siyam och hajj accepteras inte om du inte har fullbordat den första. Tawhid är också den största och viktigaste delen av iman. Och vad är beviset på det? Hadithen om de 70 grenarna, eller 60 grenarna. Där profeten Muhammad a.s. nämnde att islam är mellan 60-70 grenar. Och han sa den högsta av dem är La ilaha illallah, en tawhid. Och den lägsta av dem är att avlägsna någonting farligt från vägen. Och blyghet är en del av iman. Som jag har förstått att Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat oss med tawhid. Lära oss tawhid. Och praktisera tawhid. Och leva efter tawhid. Så ställer vi oss frågan. Vad är våran skyldighet då Allah har beordrat oss med detta? Vad är det vi ska göra? Vad är det som åligger oss? Allah har påbjudit människan och beordrat människan att särskilja honom i alla former och kategorier av tawhid. Så vad är det som åligger oss? Här kommer vi nämna en väldigt viktig faida. Och det är någonting som Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah har skrivit en liten bok om. En bok som handlar om vad är människans plikt då hon blir beordrad. Ja? Wajib al-abd idha amarahu Allah bihad al-ma'na. Boken heter någonting sånt. En väldigt kort bok som tar upp 7 punkter. 7 punkter vad som åligger tjänaren om han eller hon beordras med någonting. Om Allah eller hans profet a.s. beordrar med någonting. Tawhid, salah, zakat, hajj. Vad det än må vara för någonting. Vad är det som åligger oss? Vad är det vi måste göra? 7 punkter inshallah som vi ska nu nämna. Och sen kommer vi förklara dem lite grann. Hur folk faller kort i dessa 7 punkter. Den första av dessa 7 punkter. Om Allah eller hans profet a.s. har beordrat oss med någonting. Är att vi måste älska den här saken. Mahabbatuhu. Vi måste älska den här saken. Och de här 7 punkterna vill jag att ni skriver ner. Även om det är kortfattat. Att älska den här saken. Att fylla sitt hjärta med kärlek till den här saken. För Allah subhanahu wa ta'ala och hans profet a.s. beordrar endast med det som är gott. Och förbjuder endast från det som är dåligt. Så rent logiskt så måste man älska det som Allah har beordrat för det är bra för människorna. Och hata det som Allah har förbjudit för det är skadligt och dåligt för människorna. Den andra punkten. Det åligger oss att lära oss att förstå oss på det som Allah har beordrat. Ta'allumuhu wa ma'rifatuhu wa fahmuhu. Att lära sig det Allah har beordrat, förstå sig på det. Och vi kan ta exempel till exempel av salah. Allah säger att vi ska be. Du måste älska bönen och du måste lära dig bönen hur den ska utföras. Älska. Den första älska. Mahabbatuhu. Den tredje. Al-azmu ala al-amal bihi. Att vilja praktisera den här saken. Du får höra att Allah säger att du ska be. Du lär dig om bönen och du vill be. Du tänker att du vill be. Du har en avsikt och en stark vilja att be. Och den fjärde. Att utföra gärningen. Och att kämpa i att yani praktisera den. Den femte. Att gärningen utförs på ett korrekt sätt. Yani som vi sa salat till exempel. Du ska älska den. Du ska lära dig salat. Du ska vilja be. Och du ska be. Och du ska be på ett korrekt sätt. Så att din salat blir accepterad. Och vad är det för 2 villkor som måste uppfyllas för att en gärning ska räknas som korrekt och accepteras? Al-ikhlas wal-mutaba. Uppriktighet. Att gärningen utförs med ikhlas, uppriktighet för Allahs skull. Och att den utförs med mutaba'a. Att den är i enlighet med profeten Muhammeds sunna. صلى الله عليه وسلم. Den tredje. Att ha avsikt att utföra den. Att man vill utföra den.
Var det fjärde eller?
Nej, tredje. Kom igen grabbar, länge sedan ni gick i skolan. Ja. Den sjätte. Att akta sig för vad som nollställer gärningen. Att vara rädd och akta sig för det som nollställer gärningen. Al-hadar mimma yubtilul amal. Det finns saker som nollställer gärningen. Vi kommer nämna exempel sen. Och den sjunde. Al-thabat alayhi hatta talqa Allah azza wa jalla. Att vara fast på den här gärningen tills det att du möter Allah subhanahu wa ta'ala. Gärning tills det att du dör. Och om vi kollar på muslimernas tillstånd, hur de förhåller sig till de här sju punkterna, så finner vi att det finns mycket brister. Vi finner till exempel att det finns människor som hatar eller ogillar det som Allah har uppenbarat. Det här är någonting väldigt farligt. Att hata och att ogilla det som Allah har uppenbarat. Allah subhanahu wa ta'ala säger ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. För att, detta för att de ogillade det som Allah uppenbarat, så Allah nollställde deras gärningar. Och det nämns också från Nawaqid al-Islam, en av de sakerna som tar människan ut ur Islam, att hata det som Allah har uppenbarat. Och det här ska inte blandas ihop med att man kanske i sin natur ogillar någonting för att det är jobbigt. Som Allah subhanahu wa ta'ala nämner om jihad till exempel. Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum, vad säger Allah? Kutiba alaykum al-qital wa huwa kurhun lakum. Allah har föreskrivit för er att ni ska strida, men ni ogillar det. وَعَسَا أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَا أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. Det kan hända att ni ogillar någonting fast det är bättre för er. Och ni gillar någonting fast det är sämre för er. Alla vet vad ni inte vet. Så här nämner Allah att de ogillar. Att människan kanske ogillar någonting. Men det är kanske inte någonting människan tycker om. Att lämna sin familj och sitt arbete och allting och gå ut och strida. Det är någonting väldigt jobbigt som människan i sin natur ogillar. Men det är någonting som måste utföras. Men det är skillnad på att ogilla att gå ut och att det är jobbigt, och på att hata att Allah ens har lagstiftat al-jihad fi sabilillah. Det är det som tar människan ut ur islam. Om man ifrågasätter att Allah ens har gjort det till en del av islam. Taib. Men tillbaka till ämnet. Vi finner att det finns folk som ogillar vissa aspekter och inte finner behag i det som Allah har lagstiftat. Folk som ogillar skägg, folk som ogillar korta byxor, ogillar jilbab, niqab. Allt det här finns, eller hur? Tyvärr. Och det kan vara jahal, det kan vara hawa, sjuka hjärtan, nifaq. Det kan vara olika orsaker. Och det här är det största problemet. För hatar man någonting som Allah har uppenbarat, då kommer man inte lära sig den saken. Man kommer inte vilja göra det, man kommer inte göra den. Och man kommer inte heller göra den på korrekt sätt och så vidare. Så att har man inte den första, så glöm bort de sex andra också. Det finns de som tycker om islam och tycker om det som Allah har uppenbarat, men de faller kort i att lära sig. Eller hur? De tycker om islam och tycker om allt, men de är upptagna i dunia. Jobbar hela tiden och de ger inte någon speciell tid till att sätta sig ner och lära. Och livet går och dagarna går och de dör. Det är också en brist. Och det finns de människor som tycker om, som lär sig, men som kanske inte avser att göra en gärning eller interiörgärningen. De uppfyller inte den tredje och fjärde. De tycker om det, de lär sig den, men de vill inte utföra den eller utför den inte. Till exempel, någon kanske lär sig om, en kvinna kanske lär sig om dygderna av att ha hijab. Okej? Hon lär sig, hon tycker om hijab, hon förstår att det är stor belöning, det är mycket farligt att inte ha hijab. Men hon tänker att jag ska nog inte ha hijab. Jag ska inte ha jilbab. För att jag kommer inte få jobb. Min familj kommer tycka illa om mig. Folk kommer skratta åt mig på gatan och så vidare. Så jag låter bli. Då har hon uppfyllt de första men inte de andra. Så det är inte till någon nytta den här kunskapen hon har. Eller att personen inte ens vill göra gärningen överhuvudtaget. Det är också det är typ samma sak. Personen inte utför gärningen. Och här nämner ulema exempel som en person som lär sig om islam. Att islam är den sanna religionen. En kafir. Islam är sanningen. Han är övertygad om att islam är rätt. Men han kommer och frågar, men vad händer med min familj? Och måste jag ge upp det här arbetet? Eller den här flickvännen? Eller massa såna komplikationer. Och när han får veta svaren så säger han, nej, jag kan inte bli muslim. Tyvärr. Familjen kommer före. Jobbet kommer före. Han tycker om islam. Han vet att islam är rätt. Han har studerat islam. Han skulle vilja bli muslim. Men han blir inte muslim på grund av någonting världsligt. A'udhubillah. Och det här finns. Jag har sett sådana exempel. Jag har själv sett det. Folk har sagt att det här är rätt, men vad händer om jag blir muslim och mina föräldrar går till helvetet och hit och dit och så har de inte blivit muslim. Allah al-musta'an. Och det här är mycket tråkigt. Det finns tyvärr många som lär sig. De vet att någonting är haq. Det är rätt. Man ska be eller man ska ha skägg eller något. De vet. Kunskap, det är rätt. De tycker om det. De vill göra det, men de gör det inte. Jag kanske blir av med jobbet. Jag kanske inte får något jobb. Jag kanske blir utskrattad i skolan. Min familj kommer att ta avstånd från mig och så vidare. Det är fel. Varför sätter du familjen och folk framför Allah subhanahu wa ta'ala? Allah azza wa jalla är den som kommer först. Och Allahs välbehag, hans ridwan, är den som man ska söka. Inte människornas välbehag. Sen finns det de människorna som uppfyller de här. De älskar, de lär sig, de vill utföra, de utför. Men de utför gärningen fel. De utför den inte med ikhlas kanske. Eller de utför den inte i enlighet med profeten Muhammed sunna sallallahu alaihi wasallam. De gör kanske bida. Och då accepteras inte heller gärningen. Och sen finns det de som gör allihopa, men de gör också någonting som nollställer gärningarna. De bryr sig inte, de är inte rädda. De gör ria, sum'a, de vill visa upp sig. Kanske faller in i hyckleri eller liknande saker som nollställer deras gärningar. Och sen den sista. De kanske uppfyller alla. De utför dessa gärningar med kunskap och kärlek på ett korrekt sätt. Men de har inte effebät. De är inte fasta på detta. De vacklar fram och tillbaka. Och det här är någonting väldigt farligt. Folk som praktiserar och sen slutar praktisera. Folk som ber och slutar be. Sätter på sig hijab, tar av sig hijab. Släpper skägget, rakar skägget. Fram och tillbaka. Och det här är någonting som vi ber Allah azza wa jalla att skydda oss ifrån. Det här är från domedagens tecken också. Att en människa vaknar upp som troende och lägger sig som kafir. Lägger sig som troende och vaknar upp som kafir. Säljer religionen för ett lågt pris. Yani det är mycket fitan. Och folk går lätt vilse i dessa tider. Och profeten Muhammed alaihissalam, den dua han sa mest av allt var ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinika. Och Allah, du som vänder våra hjärtan, gör våra hjärtan fast på din religion. Den duan han sa mest av allt. Och då så sa hans fru, ya rasulullah, vad säger du så för? Och han sa, det finns ingen tjänares hjärta förutom att det är mellan två av Allahs fingrar. Han vänder hjärtat hur han vill. Den han vill gör han fast och den han vill vilseleder han. Så människan är svag och människan vacklar och hjärtat blir lätt påverkat som en fjäder som blåser med vinden. Voilà, det är så. Du vet, ibland du, mashallah, mycket stark, du, någonting händer, du blir svag. Umgås med fel människor, du blir svag. Du är jättesvag, du, någonting bra händer, du umgås med bra människor, du blir stark. Människan är så svag. Så att vi ska alltid överlåta oss till Allah subhanahu wa ta'ala. Och be Allah azza wa jalla att stärka oss i vår religion. Och säga såna här viktiga dua. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Säg den 100 gånger om dagen, 50 gånger om dagen, 30 gånger om dagen. Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. En liknande dua. Och Allah, du som vänder våra hjärtan, vänd våra hjärtan till din lydnad. Det har också nämnts från profeten Muhammad s.a.w. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Som Allah nämner i surat Ala Imran, vers 9. Och Allah, vilseled inte våra hjärtan efter det att du har väglett dem. Och så vidare. Yani, du ber Allah azza wa jall att vara en stark muslim tills den dagen du dör. Det här är viktigast. Al-thabat, hatta al-mamat. Lana al-ibratu bil-khawatim. För det viktigaste är hur man dör. Och hur många människor har vi inte sett som är praktiserande, sen försvinner de, eller hur? Och det har jag sett otroligt många som kommer i perioder och går. Nas'al Allah al-thabat. Ja. Tayyib. Så det här är vad som åligger människan om hon blir beordrad av Allah subhanahu wa ta'ala. Nu kommer vi inshallah wa ta'ala att börja prata om kitab och tawhid. Om al-muallaf och al-muallif. Al-muallif och al-muallaf. Al-muallif är författaren och al-muallaf är det som har författats i boken. Den här boken är otroligt viktig. Från det att författaren har skrivit den så har boken fått mycket stor uppmärksamhet. Den har lärts ut av ulema, av Ahl Sunna, från det att författaren dog, rahimahullah. Man har förklarat den här boken. Den finns förklarad i flera stycken förklaringar, shuruhat. Ulema fram tills idag lär ut boken och uppmuntrar sina studenter att lära sig den här boken utan till. Vi finner att Sheikh bin Baz rahimahullah sa att det finns ingen bok i tawhid eller ibada som liknar den här boken, vare sig före eller efter den här boken. Och Sheikh bin Baz rahimahullah, de nämner att han brukade läsa ut den här boken mer än en gång i veckan. Man läste åt honom, han var ju blind. Man läste olika böcker, men Kitab Tawhid lästes ut typ mer än en gång i veckan. Hela tiden, oavbrutet. Sluta börja. Och det som Sheikh Muftin, Mohammed ibn Ibrahim, hon sa att han lärde alltid ut Usul al-Thalatha. Varenda gång han var färdig började han på början. Hela tiden. Usul al-Thalatha. Om och om och om igen. Det bevisar hur stor vikt ulema har lagt vid de här böckerna. Mashallah. Tayyib. Vem är då författaren? Han är Sheikhul Islam Abu Ali. Hans kunya är Abu Ali. Far till Ali. Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman. Abu Ali Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi. Abu Ali Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi. Och sen självklart, han har ju långt släktträd, men vi behöver inte räkna upp alla hans förfäder. Han har fått den här titeln att han kallas för Sheikhul Islam. Och det är inte många som har fått den. En islams sheikh. Från de största av lärda. Och vem mer brukar kallas för Sheikhul Islam? Ibn Taymiyyah, precis. Och i den här tiden, är någon som vet? Ibn Baz. Ibn Baz. So Ani Sheikhul Islam Al Mujaddid. Al Mujaddid. Det är också en väldigt stor titel. Profeten Muhammad a.s. har nämnt en hadith att han kommer, Allah subhanahu wa ta'ala kommer att skicka en person som återupplivar islam var hundrande år. En gång i varje sekel kommer Allah skicka en person som återupplivar islam. Al-Mujaddid. Och de lärda nämner till exempel Imam Ahmed. Yani på hans tid, folk gick vilse och bid'a spred sig. Imam Ahmed stod fast och försvarade sunnan. Och vi lever idag i hans spår. Att han försvarade sunnan. Allah Azza wa Jal försvarade sunnan med hjälp av Imam Ahmed. Eller, nam, genom Imam Ahmed. Nam. De nämner också som Mujaddid, Sheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah. Som också kom och återupplivade sunnan och kallade folk tillbaka till den rätta islam. Och de nämner också Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab som kom och kallade folket tillbaka till tawhid när folket fallit in i kyrk, gravdyrkan och kommit långt bort från islam. Så skrev han dessa böcker och gjorde da'wa på folket och kallade folket tillbaka till islam. Och ulema brukar nämna att folket fram tills idag också lever i hans spår. I hela Saudiarabien som finns idag. Yani i grunden har Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab att tacka. Då han spred da'wa och han tog hjälp av den här amiren i Najd som då var Saud. Och sen så yani bildades det här landet som är byggt på tawhid. Landet som förbjuder all form av kyrk och magi och allt sådana saker är förbjudet fram tills idag. Och hans böcker lärs ut typ från dagis till högstadiet. Det spelar ingen roll om du går elektrisk linje, teknisk linje. Du måste studera tawhid från dagis typ. Så det är masha mycket khair än frukter från den här da'wan som lever kvar fram tills idag. Rahimahullah, rahmatan wasi'a. Han föddes, alltså Muhammad ibn Abdul Wahhab föddes år 1115 hijri. 1115 hijri. Är ni för ungefär, vad blir det? 300 år sedan. 320 år sedan. No. Han föddes i Uyayna. Staden heter Uyayna. I en provins som kallas för Najd. 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 I en stad som heter Uyayna. Vart ligger Najd någonstans? Är det någon som vet?
Ligger Riyadh där.
Ja?
Landskapet Riyadh.
Riyadh, precis. Namn. Typ centrala arabiska halvön. Namn. Det är det som kallas för Najd. Och det har också nämnts i hadither. Najd. Och förr i tiden så var det ju hela arabiska halvön. Kallades för det här Najd då. Södra delen kallades för Yemen och den västra delen kallades för Hijaz, Mecca Medina, den här kusten. Och det som var norr kallades för Irak. Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab föddes då 1115 och han dog 1206. 1206, 91 år gammal. 91 år gammal. 1206. De nämner, och det här kanske inte behöver skriva, men att han växte upp i en familj av kunskap. Hans pappa var en faqih. Han var kunnig i fiqh al-hanbali. Och den lagskolan som de flesta av folk följer i Saudi, det är Hanbali Madhab. Ni vet de här fyra lagskolorna, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i och Imam Ahmed, som följs av folk. Vi finner att till exempel i Turkiet, Pakistan, Afghanistan och sånt, de följer Abu Hanifa. Vissa andra länder som Indonesien och Somalia och sånt följer Imam Shafi'i. Och så finner vi Nordafrika följer Imam Malik till exempel. Saudiarabien följer Imam Ahmed. Så i alla fall. Det var den lagskolan som var känd där och som studerades och lärdes ut. Så Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab föddes i en familj som var kunniga. Pappan var kunnig och hans farfar var också kunnig. Han var domare och mufti. Och de säger att han lärde sig Koranen innan det att han blev 10 år gammal. Mashallah. Sheikhen lärde sig Koranen innan det att han blev 10 år gammal. Och han började läsa böcker av Ibn Taymiyyah och Ibn al-Qayyim. Och det var nog också det mycket som formade honom till den han blev senare. Att hans kunskap är mycket liknar Ibn al-Qayyim och Ibn Taymiyyah. Och de sa att han särskilde sig, han stod ut med att han var väldigt intelligent, han var klipsk, hade lätt att memorera. Han skrev och memorerade väldigt snabbt. När han var 13 år så bad han sina föräldrar om tillåtelse att få åka på hajj själv. 13 år. Han åkte på hajj. Och när vi säger åkte på hajj, det är ingen buss med condition. Utan det är ni kanske gå eller rida eller någonting sånt. 13 år gammal. Och sen mashallah, och från Riyadh-området till Mecca, det var det nästan 1000 kilometer. Och sen från efter Hajj åkte han till Medina för att besöka då profetens moské alayhi salam och söka kunskap. Och han stannade där några månader och sökte kunskap. Och här kan man ju tänka sig en 13-årig pojke som ger sig ut på sån här resa i flera månader för att åka på Hajj, dyrka Allah subhanahu wa ta'ala, åka till Medina och sitta med ulema. Mashallah. 13 år gammal. Assalallah, han yuslih shababana. Och sen senare, när han blev äldre också, så fortsatte han att resa för att söka kunskap. Och de nämner att hans resor i sökandet av kunskap var mellan 12 till 16 år. Det är sammanlagt. Han åkte till Irak och Hijaz och andra ställen för att söka kunskap. Och mashallah, han lärde sig tawhid och tafsir och hadith. Många former av kunskap, arabiska språket. Och Allah subhanahu wa ta'ala gav honom baraka i livet. Om man kollar på att han blev 91 år gammal och lärde sig Koranen innan 10 och började kalla folk till islam som tonåring, så gjorde han da'wa i typ 80 år. Da'wa och jihad och spred islam och skrev böcker i 80 år. Mashallah. Och de nämner också att han var väldigt tålmodig. Han fick ju mycket motgångar. Man smutskastade honom, vilket man gör fram till idag. Man slog honom, man ville döda honom. Men han var mycket tålmodig. Hade sabbar med folk, var överseende. Och han ville folks bästa. Han ville kalla folk till islam. Och vägleda människorna, det var hans mål. Det är lite kort om författaren. Låt oss nu tala om boken. Eller kitab. Boken kallas oftast för Kitab al-Tawhid. Det är det korta namnet. Men boken har ett längre namn. Kitab al-Tawhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-ibad. Kitab al-Tawhid, alltså Tawhid som är människornas skyldighet gentemot Allah. Eller tjänarnas skyldighet gentemot Allah. Tawhid, vilket är vår skyldighet gentemot Allah. Boken om Tawhid, vilket är vår skyldighet gentemot Allah. Och den här boken som vi nu kommer att tala om, den är inte så lång, men den är mashallah en välsignad bok. Den består av 67 kapitel, abwab som det heter på arabiska. 67. Och det har han gjort för att underlätta för människorna. Ja, han kan skriva allting på en gång. Tawhid och så nämner alla hadith i alla verser. men det blir svårt att yani, organisera och förstå sig på. Så, så han delar upp det i kapitel. 67 kapitel. Och sheikhen i den här boken efterliknar Salaf i sitt sätt att skriva böcker. Och många ulema nämner att han specifikt efterliknar Imam al-Bukhari i sättet att skriva sin bok. Om ni kollar på Sahih Bukhari så finner ni Babul Ilm, kapitlet om kunskap, wa qawlullahi ta'ala, och Allahs uttalande, så nämner han en vers, och så nämner han hadither, och så nämner han uttalande från Salaf, Imam Bukhari. Den här boken är exakt likadan. Bab, kapitel, dygden av tawhid, koranverser, hadither, uttalanden av Salaf. Och lärdomar, vad man lär sig av dessa texter. Så boken, som Sheikh Fonzan säger här, den består inte av Sheikh Mohammeds åsikter. Jag tycker, eller massa uttalanden från honom. Ingenting, nästan. Det är bara Koran, qala Allah, qala Rasul, sallam, qala Salaf, qala al-ulama, bäst. Vilket också gör den här boken unik. Och de nämner att han börjar med det som är viktigast. Koranverserna och haditherna. Och samma... Koranverser, hadither, uttalanden från Salaf. Och sen avslutar han alla kapitel med att nämna Masail. Yani lärdomar. Från de bevisen som har nämnts. Och lärdomarna är i ordning som bevisen. Och vad handlar boken om? Kitab och Tawhid. Det är ganska uppenbart vad den handlar om. Men Kitab och Tawhid handlar om alla former av Tawhid. Tawhid, Rububiyya, Al-Uluhiyya och Al-Asma wa Sifat. Men den betonar Tawhid Al-Uluhiyya, Al-Ibada. Tawhid om att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Att särskilja Allah i dyrkan. Det är den formen av tawhid som betonas i den här boken. Och som Sheikh Sa'di säger att den här boken handlar från början till slut om tawhid, al-uluhiyya, al-ibada, och nämner dess bestämmelser, dess villkor, definitioner, dygder, bevis, grunder, orsaker, frukter, vad som ökar en persons tawhid, vad som stärker en persons tawhid, vad som försvagar en persons tawhid, vad som fullbordar en persons tawhid och så vidare. Yani den handlar om tawhid, vad som ökar din tawhid, vad som minskar och skadar din tawhid, vad som går emot tawhid, vilket är kyrk. Så boken tar upp de här sakerna. Och specifikt tawhid al-ibada. Tawhid om att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. No. Som vi sa, boken består av koranverser och hadither. I den här boken nämner författaren 125 hadither. 125 hadither. Ungefär hälften av dem är från Bukhari och Muslim. Och resten av dem är från Ene Kutub al-Arba. Det vill säga Tirmidhi, Abi Dawud, Al-Nasai ibn Majah, Musnad Imam Ahmed. Och andra böcker också som Mustadrak al-Hakim, Ibn Hibban Sahih, Ibn Khuzayma och liknande böcker. En fråga här. Finns det svaga hadither i Kitab al-Tawhid? Ja, säger ni. Nej, säger Sheikh bin Baz. Sheikh bin Baz säger att alla hadither i Kitab al-Tawhid la ba's biha. De är okej. Okej? ولها الشواهد ليس الطعيفة يعني i grunden som vi sa, majoriteten av haditherna är sahih. Och det finns de hadither som har lite svagheter. Det är sant. Det finns de hadither som har lite svagheter. Men de haditherna har shawahid. Det finns någonting som stärker dem. Som gör dem godtagbara. En hasan. Andra hadither, koranverser, principer i islam som stärker dem. Och sheikhen har inte använt någon hadith som ingen har sagt att den är, alltså, att den inte är sahih. Utan hadithen kanske nämns i al-Hakim, han säger wa sahahu al-Hakim. Hakim säger att den är autentisk. Så han har någon från sällan som har sagt att hadithen är bra. Förstår ni? Ingen hadith, alla ulema är överens om att den är svag. Utan han har stöd som stöder att den här hadithen är. Den är godtagbar. Och det finns ingen mawdu' hadith i hela boken. Det finns ingen påhittad hadith i hela boken. Utan haditherna är sahih, hasan och kanske lite svagare, men de har ändå stöd. Och ulema säger att han baserar inget kapitel i boken på en svag hadith. Så allting har ett stöd i religionen. Och författaren, som vi sa, nämner namnet på kapitlet, koranverser, hadither, ibland uttalanden från salaf, och han avslutar varje kapitel med masail, en lärdomar från kapitlet. Och dessa masail är 591, hela boken alltså. Vissa kapitel, massa masail, jättemycket masail, och i andra kapitel mindre masail. Som mest 30 masail i ett kapitel och som minst 2 masail i ett kapitel. Och det är jätteviktigt att man lär sig en koranvers, man lär sig en hadith, och sen man lär sig vad man förstår av den här hadithen. Vad man förstår av den här koranversen. Det är det som är liksom frukten av kunskapen. Att du förstår det på kunskapen och sen implementerar det. Så det här är något som är väldigt viktigt. Tayyib. Låt oss nu gå vidare till början på boken. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaren säger Bismillahirrahmanirrahim, kitab och tawhid. Han börjar med al-basmala, som det kallas för på arabiska. När man säger bismillah, det kallas för al-basmala. Och namn, det finns lite feltryck i den här boken. Vissa, det kanske har hamnat längst ner eller på sidan innan. Det finns med i alla fall, Bismillahirrahmanirrahim. Det ska finnas med någonstans där. Kitab och tawhid. Och författaren börjar sin bok med al-basmala, så som många av salaf började sina böcker. Som Ibn Hajar al-Asqalani säger att efter att ha kollat så finner vi att många av de lärda började sina böcker med al-basmala. Som till exempel Imam al-Bukhari, Imam Malik i hans Muwatta, Ibn Abi Shayba, Imam Ahmed i hans Musnad började sina böcker med al-basmala. Och vad är orsaken till att man börjar en bok med Bismillahirrahmanirrahim? Är det någon som vet? Så vad har han för belägg för det? Ja. Att söka tawfiq, baraka, naam. Ja, precis.
Och att det endast för Allahs
skull.
Naam. Mashallah, ni nämnde precis det som ulema nämner i sina böcker. Att Allah subhanahu wa ta'ala börjar Koranen med al-basmala. Om du öppnar al-mushaf, det första du finner är Bismillahirrahmanirrahim. Eller hur? Och sen al-fatiha. Och Allah azza wa jalla börjar alla sura med Bismillahirrahmanirrahim, förutom surat al-Tawba. Det är 113 sura i Koranen. Så man efterliknar Koranen, efterliknar Allah subhanahu wa ta'ala eller man tar efter då i att börja varje det man gör med al-basmala. Och som brodern sa också att profeten Muhammed alaihissalam brukade börja sina brev med Bismillahirrahmanirrahim. Som då han skrev brevet till Herakl, den kristna konungen, så började han med Al-Basmala. Och vi finner också en annan profet i Koranen som skrev ett brev med Bismillahirrahmanirrahim. Och vem är det? Suleiman alaihissalam. Innahu min Suleiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Det här är ett brev från Suleiman och det är Bismillahirrahmanirrahim. Ni ska inte trotsa oss utan ni ska underkasta er som muslimer. Och det här brevet skrev han till Bilqis som nämns i surat An-Naml vers 30-31. Och man nämner också här en till orsak som ni sa. Och det är att man nämner Al-Basmala så söker man baraka, man söker hjälp. Och man söker välsignelse från Allah subhanahu wa ta'ala. Och det har nämnts i vissa hadither som kan ifrågasättas. Men som ulema ändå nämner här i förklaringen på denna bok. Haditherna där det sägs att profeten Muhammad alaihissalam ska ha sagt: allting som inte börjar med Allahs namn är värdelöst. Allt som inte börjar med Allahs namn är värdelöst. Eller allt som inte börjar med dhikr är värdelöst. Eller allt som inte börjar med Bismillahirrahmanirrahim är värdelöst. Och dessa hadither har mycket svagheter. Vissa ulema säger att tillsammans så blir de hasan. Wallahu alam. Men i alla fall, vi finner, som vi sa i Koranen, i sunna, att man ska börja med Bismillah. I så många saker så nämns det att man ska nämna Allahs namn. När du går ut hemifrån, du säger Bismillah, tawakkaltu ala Allah. När du gör wudu, du säger Bismillah. När du äter, du säger Bismillah. När du dricker, du säger Bismillah. När du är med din fru, du säger Bismillah. När du tar av dig kläderna, du säger Bismillah. Det skyddar dig från att jinnerna ska se din aura. Det är så många saker där det har nämnts att man ska säga Al-Basmala. Och det gör man då för att få Allahs välsignelse i det man gör. Yani, när du ska äta till exempel, Bismillahi akul. Yani, i Allahs namn äter jag. Yani, du vill ha baraka i det som du gör. Och här nämner Sheikh Uthaymin en fajda. Det är att vissa nämner så här, typ, det betyder Bismillah, i Allahs namn börjar jag. Eller jag vill ha Allahs namn, jag vill ha Allahs baraka i början. Nej, jag vill ha Allahs baraka i allting. Inte bara i början på maten, jag vill ha Allahs baraka i hela maten. Eller hur? När vi säger Bismillahirrahmanirrahim och vi ska läsa den här boken, vi vill ha Allahs hjälp och baraka i hela boken. Eller hur? Inte bara i början, utan i hela boken. Så att, typ när man då säger Al-Basmalah, yani Bismillah i Allahs namn, vi söker hjälp från Allah subhanahu wa ta'ala. Vi söker baraka från Allah subhanahu wa ta'ala. Det är rekommenderat när man skriver brev, när man skriver böcker och liknande saker. Man håller khutba, föreläsningar. Att man börjar med Al-Basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Så han säger här, Bismillahirrahmanirrahim, kitabu tawhid. Boken om tawhid. Varför nämner han inget förord? Varför säger han inte Bismillahirrahmanirrahim, det här är en bok som kommer handla om tawhid och kyrk och så. Direkt kitab tawhid. Varför finns det inget förord?
Som Imam Bukhari.
Ja. De nämner här att själva syftet med ett förord, om du skriver en bok, själva syftet med förordet är ju att du ska berätta vad boken handlar om, varför du skrivit boken, hur upplägget är i boken och så vidare. Men det behövs inte. Då han säger kitab och tawhid, då förstår alla som läser det här att den här boken handlar om tawhid. Vad är tawhid? Vad är det för kategorier? Vad är det som går emot tawhid? Vad är vikten av tawhid? Vad är frukten av tawhid? Belöningen och så vidare. Så det framgår, det är underförstått att den här boken handlar om tawhid. Och allt som berör tawhid. De nämner också som förklaring att författaren inte vill nämna sina egna ord framför Allah och profetens ord, alaihissalatu wassalam. Han vill inte komma med sina egna ord framför Allah och profetens ord, alaihissalatu wassalam. Yani direkt kitab och tawhid och qawlullahi ta'ala wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Direkt. Finns inget jag säger eller förord, utan direkt. Kitab tawhid, Allahs ord. Och det här nämner ulema att han vill binda folk med uppenbarelsen. Han vill få folk att binda sig vid uppenbarelsen. Inte vid han eller folk, utan direkt. Eran källa till den här kunskapen är Allah. Allahs ord. Profetens ord, alaihi salam, ulemas ord, bäst. Och det här nämns ju också från ulema brukar nämna att Salaf gjorde på det här sättet. De tyckte inte om att böcker är fyllda med massa kalam. Alltså vad folk säger och folk tycker och sånt. Utan det ska vara texter. Det ska vara Koran, det ska vara hadither, uttalande från Salaf. Bäst. Allt annat det är inte relevant. Och därför säger Ibn al-Qayyim att kalam och salaf qalil al-alfad kathir al-baraka och kathir al-ma'ani. Salafs tal är få ord men har stor betydelse eller stor vikt, mycket välsignelse. De är få i ord men har stor välsignelse. Och kalam al-mutaakhirin kathir och qalil al-ma'ana och qalil al-baraka. Och de senares tal är mycket, men har lite innebörd eller liten välsignelse. Och subhanallah, det här finner man. Du läser Salafs uttalanden, det är som, du kan skriva det med guld. Eller hur? Ett litet ord, mening, betyder så mycket. Det sades med yaqin, det sades med ikhlas. Folk som fruktade Allah subhanahu wa ta'ala och sa dessa ord för att ge seger till islam. Därför kom det för dessa välsignade människor. Till skillnad från senare. Du ser folk idag, de skriver böcker. Och du läser och läser och läser. Och säger, men jag lär mig ingenting. Eller hur? Sida efter sida efter sida. Och ibland vissa böcker, subhanallah. Du bläddrar och du ser inte en koranvers, inte en hadith. Eller hur? Du ser så här tabeller och siffror och procent och jag vet inte vad. Men vad är det här? Du talar motsatsen. Det är det som ställer för på. Så författaren vill inte lägga massa tal som han själv kommer med, utan han vill direkt binda folket till uppenbarelsen. Så han börjar då med Bismillahirrahmanirrahim. Och sen säger han kitab och tawhid. Och det kommer vi inshallah börja tala om nästa vecka. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in.